Du lyssnar på The Flawed Podcast, avsnitt 47, introduktion till Focused Productivity. Let's go!
Trevlig lyssning!
As a one, as a two, as a one, two, three, four!
Welcome to the Flawed Podcast, where we get to know different people's focused lifestyles and their winning disciplines. And now, your host, the one and only Peter Larson.
Tack så mycket för det. Välkomna allihop till avsnitt 47. I det här avsnittet så blir det inte en gäst, utan det blir jag, Peter Larsson, som håller ett föredrag i vårt ramverk för produktivitet som vi kallar Focused Productivity. Just den här föreläsningen höll jag för ungefär 15-20 personer under våren 2017. Och det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det vi har gjort nu då är att vi har delat upp föredraget i två avsnitt. Så det här är första delen av två delar. Vad lär vi oss då i det här avsnittet? Jo, vi lär oss ramverket APS som står för acceptans, principer och system. Och du får lyssna vidare för att lära dig lite mer i detalj, men vi har tagit fram 7 principer för Focused Productivity, och principer är ju tidlösa. Vi diskuterar också Peak Performance-triangeln som bland annat innehåller flow. Vi diskuterar mental effektivitet, den matrisen. Vi diskuterar och lär oss 8 mentala strategier. Vi pratar om varför vi ska ha en extern hjärna, One Thing, Power Hour, Miracle Morning. Ja, du hör, det är extremt mycket vi pratar om i det här avsnittet. Du kan med fördel, som jag själv har gjort, spela tillbaka och lyssnat om och om igen. Tack så mycket för att du lyssnar, och låt oss gå rätt in i avsnittet. Focused Productivity del 1. Enjoy!
Välkomna allihop hit. Jag heter Peter Larsson. Och jag är väldigt glad och tacksam att ni har tagit er tid att komma hit idag på en lördag. Det säger en del om er, ert engagemang och vilja. Vi ska prata om Mastering the Art of Focused Productivity, som jag har kallat den här kursen. Eller föredraget, eller workshopen. Och min agenda, jag tror, har alla fått tillgång till den här? Om inte så får ni den sen, den är på Google Slides. Och mina planer är som det står, vem jag är, kommer lite kort, jag tycker det är viktigt att veta lite bakgrund och sånt. Vi ska diskutera produktivitet och utmaningar som vi har idag med att vara produktiv. Förstå acceptans, princip och system som designen. Lära oss 7 principer. Vi kan prata appar och sånt hur mycket som helst, iPads och sånt, men tekniken kommer alltid ändras. Principer är tidlösa. Lite som Martin pratade om förra gången, som jag var med i alla fall. Det är att spara en viss procent kanske, eller så, ha det som system. Vi kommer prata om peak performance-triangeln, alltså att vara i flow eller peak state. Mental effektivitet. Vi får 8 strategier. Extern hjärna. Det är ganska begränsat, det hjärnan vi har mellan öronen. Då är det ganska smart att ha en extern hjärna. En sidekick kommer vi prata om lite grann. One thing har vi snackat lite om i WhatsApp-gruppen, ni som är med. Men det ska vi prata lite mer om. Power hour, miracle morning och vad nästa steg blir. Så att vi kan fortsätta framåt. Men innan det så tänkte jag att vi gör en check-in bordet runt. Att lära sig är ganska meningslöst passivt. Man lär sig mycket mer när man är aktiv. Så vi kan börja med Viktor, dina förväntningar på idag. Twitter-maskinerna får ni gärna ha på ljudlös eller flygplansläge, alltså mobiltelefonerna. Blir mycket roligare, då är alla närvarande. Och det står value där, värde. Och jag var inne lite på det. Att få värde här är egentligen ingen annan än er. Ert engagemang, det ni gör, det frågor ni ställer, gör att vi skapar värde tillsammans. Aktivt lärande som sagt. Jag kommer ställa mycket frågor. Kanske provocerande, eller försöka ställa mycket frågor. Varför?
Läser bättre.
Yes. När jag ställer en fråga, då tvingar jag er att komma till nuet. Det blir så här pinsamt tystnad ibland när man har gruppdynamik. Typ, vad är produktivitet? Kommer bli en fråga här snart. Kommer kanske bli tyst. Men då tvingas ni hit till nuet. Det är väldigt lätt annars när man är i en sån här grupp att fan, glömde jag tvätten eller fan, jag ska jobba ikväll. Och... Precis. Det var väl det. Aktivt lärande. Då kommer vi in på det mest intressanta idag. Nämligen mig själv. Vem är jag? Jag heter Peter Larsson. Jag står bakom Flood. Flood står för Focused Lifestyle Winning Disciplines. Det är något som jag har hittat på. Och det är för att tvinga mig själv att bli mer fokuserad. Och det var därför det var så roligt att din skylt stod winning också. Det passar lite. Jag vill vinna i livet och då gäller det att designa livet så att man kan vinna. Och mitt liv började egentligen 2009. När jag hade en stor kris i livet. Då fick jag flytta hem till min morsa. Jag var arbetslös. Fick gå på Alfa-kassan. Och undrade hur fan gick det här till. Jag skapade inget värde men jag kände att jag skulle ha värde. Jag skulle ha ett jobb som gav mycket pengar utan att skapa något själv. Och det var ganska tuff tid. 2009 var det finanskris också. Men det som jag började fundera på då var, jag måste kunna göra något bättre. Fan. Och till slut kom den här, fan, jag får nog börja acceptera att jag nog inte skapar så mycket värde just nu. Internet, började jag kolla, hitta en sida som heter Lifehacker. Har ni hört talas om den? Lifehacker är lite som biohacking. Lifehacking är typ att optimera livet. Och då började jag, jag kan vika tvätten bättre, jag kan läsa, jag kan lära mig speed reading. Man kan lära sig extremt mycket. Hjärnan är ju väldigt plastisk. Det är ni med på?
Vad betyder plastisk?
Plastisk är att den är expanderbar och att den är formbar på väldigt många sätt. Människan är väldigt formbar. Vi har anpassat oss till nästan alla klimat på hela jorden. Så då är man plastisk. Bra, bra fråga. Och jag började samtidigt läsa lite böcker. Munken som sålde sin Ferrari var en sån game changer för mig. Jag började ett träningsprogram av Lars-Erik Unestål. Integrerad mental träning. Kan alla få, jag har det på Dropbox. Det höll på i 160 dagar.
Ja, det är den boken.
Ja, han är författare till den boken. Men det är inte det programmet, men liknande. Alltså att man kan börja meditera och tänka och så. Det är väl det. Om mig. Och då kommer en fin bild där på en kille.
Det där är produktivitet.
Han kan hålla på länge. Men en öppen fråga då. Vad är produktivitet? Yes, NLP är ju väldigt bra där. Det pratar om alltid om resultat. Att allt är resultat. Och når du inte ditt resultat så allt du får är feedback. Så till exempel om man sätter ett mål som Max sa. Och så når jag inte sig så här för att prata om lite om pengar. Att tjäna, inte vet jag, spara 100 000 innan året är slut. Och så kommer vi till året är slut så har jag inte 100 000. Då är jag inte kass för det utan då har jag fått feedback att jag gjorde inte rätt. Vad kan jag göra annorlunda? Ja, jag kanske kan skaffa ett till jobb. Kanske kan föreläsa på helger och så vidare. Så absolut bra. NLP är ett väldigt bra ramverk. Någon mer som har något om produktivitet? Nej, tack för feedback. Ephemeralization är från Buckminster Fuller, en stor tänkare från förra året. Eller förra århundradet. Han sa, till slut kommer tekniken och allting göra att vi kommer göra mer och mer med mindre och mindre. Och till slut kommer vi kunna göra allt med ingenting. Och det är en sån här tankeväckande idé. Att vi kan göra allt med ingenting. Och nu märker vi ju tack vare tekniken att vi kan göra mer och mer. Vi kan ju leva egentligen i telefonen. Så bra tankar om produktivitet. Det viktigaste är egentligen att jag tror alla vi vill förbättras. Och att det alltid finns bättre sätt. Utmaningar då. Med den tiden vi lever i. Är den här kurvan till exempel. Finns oändligt mycket data idag. Finns inte lika mycket information men väldigt mycket information. Och sen finns det kunskap. Så vi försöker fånga all den här kunskapen, all den här datan och omvandla till kunskap. Är det någon här som inte är kunskapsarbetare? Alltså att man jobbar på bandet och bara gör samma sak hela dagen. Mycket intelligent rum. Det innebär att vi allihop är kunskapsarbetare. Vi jobbar med kunskap. Det här är väldigt utmanande för det går så fort nu. Allt går så väldigt, väldigt fort. Och det kommer in på nästa utmaning som är kunskapskurvan som också Buckminster Fuller förutsåg 1982. Det här är alltså ratiot. Det här är ju en sån hockeypuckkurva eller exponentiell kurva. Ni fattar, hockey, inte hockeypucken, hockeyklubba. Så 1900 så fördubblar vi mänskligheten vår kunskap på 100 år. Idag gör vi det på ett år. 2025 förutser han att vi gör det på en dag. Det innebär, det här är ju väldigt teoretiskt förstås, men den håller hyfsat. Det innebär att 2025, så allt du lär dig på en dag eller allt du lärt dig i skolan och så är liksom helt bortblåst. Eller i alla fall så har vi fördubblat vår kunskap. Och det kan man märka nu också med all teknik, AI, allt sånt här. Det är ju skitsvårt att hänga med idag. Kan du läsa något idag? Förlåt? Artificiell intelligens, förlåt. Det här att datorer börjar bli smartare och så. Man kan få reklam, man kan surfa på en sida och helt plötsligt är man på nästa sida och så vet de, ja, det är en sån soffa du vill ha. Den här studien, jag kommer inte ihåg, är från kunskapsarbete. Det är också hur det stiger. Så alla som har jobbat på ICA eller så förut, de jobben kommer försvinna, tror man, bara om 5-6 år. Det kommer vara helt automatiserat. Så därför, liksom, de här strecken här kan vara svårt att se, men det är alltså recessions, det är finanskris senast nu då. Och kunskapsarbete går bara upp. Och det är ju kognitivt arbete. Ebbinghaus, en tysk forskare. Då ser vi en motsatt kurva. Det här är alltså glömskekurvan. Har ni hört talas om den förut? Eller sett den förut? Det är alltså hur snabbt vi glömmer saker. Så det innebär att om en timme så har ni glömt hälften av allt jag har sagt. Så när ni går hem har vi tur om ni kommer ihåg kanske 45% av allt här. Så den här, det blir ju ganska motsatt. Det är inte så bra. Utmanande i alla fall. Sen har vi något som heter amygdala. Har ni hört talas om det då? Vad är det då? Ni får inte läsa.
Säg till när man blir rädd.
Just det. Precis. Den är väldigt gammal grej som vi har i hjärnan. Som vi har haft väldigt länge. Extremt primitiv. Man skulle kunna kalla det beta-version av hjärnan. Tyvärr är den väldigt engagerad i minne. Och mycket annat. Som det står här då, minne, ta beslut och rädsla då, som Martin sa. Den är väldigt bra på bilder, känslor och ljud. Har någon gått en minneskurs eller lärt sig läsa någon bok om minne eller så? Vad säger de då? Exakt, rädsla gör ju också att man kommer ihåg det mycket mer. Jag känner ju att jag är lite rädd här nu att stå inför er. Så det gör ju förmodligen att jag kommer komma ihåg det här mycket mer. Och ni kanske också är lite rädda för vad jag ska hitta på. Så kanske vi kan tvinga oss att komma ihåg. Ja.
Att vara roligt är också att man kommer ihåg.
Precis, precis. Känsla. Starka känslor gör ju att man kommer ihåg. Så man kan tvinga sig att ha starka känslor. Eller en stark känsla är ju ofta rädsla. Men det vi är dåliga på då. Fakta, information och siffror. Och vad var det vi såg i den här pyramiden? Bara information, siffror. Hela internet är ju bara siffror. Nollor och ettor, alltihop. Biologi möter teknologi. Så våran hjärna är inte alls, vi kommer prata lite mer om det, vi är inte alls byggda för det här som vi lever i idag. Och hur jobbar vi då? Vi är ju kunskapsarbetare allihop. Vi jobbar med en sån här. Vad är det? Det kan vara ett dokument.
Papper.
En fil ska det vara. En fil. Alla appar som vi använder på jobb och så är designade att skapa en fil. Känner ni igen? Alla jobbar med filer på något sätt. Men egentligen så jobbar vi ju också, vi ska vara effektiva i molnet. Vi har andra typer av, ja, det här är ju ljudfil, bildfil, pdf, doc. Vi jobbar med allt möjligt. Men egentligen, det här är förmodligen, filer och så är förmodligen 20% av vår tid på jobbet. Det som vi gör egentligen är möten, samtal, sociala medier. Massor med bös. Ni får säga till om ni inte hänger med eller håller med. Men det här är generellt för en kunskapsarbetare. Det är en grej som står ut här. Och det är den där. Mail. Vi skickar ungefär 205 miljarder mail per dag. De flesta får 121 mail per dag som och per person. Och hälften av det är spam. Och spam kan man definiera som helt värdelös. Värdelös mail som du inte kan göra något med. Du måste göra något med det. Annars blir ju korgen full. Så halva tiden av ditt e-posthanterare kanske är helt liksom meningslöst. Allt det här är ju utmanande. Och det gör att vi känner oss lost. Ni är med so far? So good? Det är inte så mycket lösningar än så länge då. Och det vi har är en triple overload. Vi har data overload. Vi spenderar 2 timmar sökande varje dag. Kommunikationsoverload. 80% av allt vi gör på jobbet kommunicerar vi. Vi skapar inte filer, som sagt, alltså det är uppskattat. Kognitivt overload. Det tar ungefär 5 minuter i snitt innan jag blir avbruten. Antingen frivilligt att jag har på notifications, plingplong på mina system, mina telefoner och sociala medier och sånt. Eller en kollega om man jobbar i kontorslandskap eller så. Och 23 minuter, det kanske är svårt att se. Det tar innan man kommer tillbaks i det man kallar flow. Känner alla till flow eller konceptet? Kan ni förklara vad det är? Ja, bra förklarat. Kan helt plötsligt, wow, nu va, är det redan lunch? Kom ju nyss. Det som händer är flow, det är ett väldigt önskvärt tillstånd. Och bland annat sätter amygdala ur spel. Och amygdala, kommer vi ihåg, är ju den som gör att vi blir rädda. Så plötsligt är jag inte rädd för någonting. Jag bara bombar, jag är helt i fokus, jag gör det jag gör, jag vet nästa steg. Kotlers, en forskare eller författare, har skrivit om 17 flow triggers som man kan skapa för sig själv. Man kan sätta mål. Det finns också en forskare som heter Mihaly Csikszentmihalyi. Känner ni till? En forskare, den mest kända inom flowforskning, har skrivit väldigt många böcker om det här. Man kan försätta sig i flow på olika sätt. Men det är i alla fall ett önskvärt tillstånd att vara i. Och alla som har varit där, att se på film, som Victor sa, är till exempel ett väldigt bra sätt att hamna i flow. Du är helt försjunken i, du hänger med, du är i nuet. Det är kanske inte är så produktiv då, men du är i alla fall i flow. Men det vill vi vara. Men om vi blir störda då, så tar det 23 minuter innan vi kommer tillbaks. Och då kanske vi blir störda igen, eftersom det tar 5 minuter tills nästa störning. Ni är med. Det blir inte så bra. Då kallar vissa kognitiva forskare, psykologer, det här för en paid reality. Vi har ett tryck att alltid leverera. Vi är alltid på, vi ska vara tillgängliga hela tiden. Information overload har vi liksom diskuterat. Vi har alldeles för mycket information, vet inte vad vi ska göra. Och så blir vi distraherade hela tiden. Frivilligt eller ofrivilligt. Vissa har ju tur, kan jobba hemifrån, stänga av allt. Och vi försöker lösa det här då genom att multitaska. Eller hur? Jag lyssnar på Max samtidigt som jag kollar telefonen. Och så ringer jag min farsa samtidigt. Och så kanske jag tränar lite med höger fot så jag får in lite träning också. Eller? Mm, bra. Det vi ska göra nu är en övning. Jag vill att alla tar ett papper och gör 4 streck på det pappret. Så där har vi liksom fått en rolig övning man kan köra med polare och sånt också på att visa det här med multitasking. Jag tycker det är ganska visande. Sen att jag missade att vi skulle nog bara köra till 20 på svenska. Men på den engelska här skriver man istället multitasking is worse than a lie. Och så är det ju 27, det är 27 bokstäver här då. Vad ska vi göra nu då? Vi är färdiga. Ska vi ge oss?
Nej.
Nej. Vi ska fortsätta. Jag skickade en hemläxa eller så till dem i WhatsApp-gruppen. Och på Facebook också. Är det någon som har gjort, kollat sin tid, vad man lägger tid på eller har koll som man kanske vill dela med sig av? Bra. Rescue Time är en app som man installerar på om man har Android eller på Mac eller Windows som kartlägger i princip allt du gör. Man kan ha den i Chrome också. Och då märker man av, typ Facebook är till exempel, kan man sätta själv då som inte produktiv tid. Så kartlägger den allt och så får du det automatiskt. Men en del av övningen var också om man inte har den appen att skriva ner vad man lägger tid på. Typ en vecka. Precis som om jag vill gå ner i vikt, då säger min kostcoach: Peter, skriv upp vad du äter en vecka. Eller 2 veckor, eller så länge jag orkar. Varför?
Så att du vet vad du äter.
Precis. Så jag får upp medvetenhet. Vad lägger jag? Vi pratar om tid. Vart lägger jag min tid? För att kunna ändra på något måste man först vara medveten om vad jag gör idag. Går alltid att koppla till pengar. Pengar eller träning går alltid att koppla allt till. Har jag inte mycket pengar, då gör jag ju... Men först måste jag veta. Då gör man en budget. Vart lägger jag alla mina pengar? Mm. Vad fan, jag lägger 10 000 på kaffe varje månad. Shit. Okej. Okay. Ja, dricker man bulletproof så det kan ju bli så. Hur många har hört talas om Viktor Frankl? Han har skrivit en väldigt bra bok som heter Man's Search for Meaning. Hur många har läst den då? Martin har läst allt. Ja. Ja, jättekänd bok. Och det här citatet är jättekänt. Den här Viktor, skön snubbe, lyckas hamna i koncentrationsläger andra världskriget. Och där var han psykolog innan. Så han satt och analyserade, vad är det som skiljer folk från folk? Vad är det som gör att folk dör och vissa överlever? Alla har det ju helt jävla kast. Vad är skillnaden? Och då menar han på att man kan välja hur man vill uppfatta verkligheten. Så jag kan välja här, fan ni var den sämsta publiken jag någonsin haft, ni ställer inga frågor eller någonting. Eller så kan jag tvinga mig själv och tänka, vad roligt att de ställer frågor, att de tar sig hit. Så det är det jag vill få fram här, att man kan välja. Och från att jag får ett yttre stimuli, att solen skiner eller någon säger något till mig, så har jag en space, en tid. Den kan jag skapa längre eller kortare. Och det kan jag välja hur jag vill agera. Och han satt ju och tänkte hela tiden när han blev torterad att jag kommer lära mig något på det här, jag kommer lära mig något på det här, det finns en mening. Och för han blev det ju väldigt meningsfullt. Han var ju i princip den som skapade det man kallar positiv psykologi idag. Alltså att använda psykologi till din fördel. Vi kan jämföra med att bo i Göteborg. Jag kan välja här. Åh, dåligt väder. Åh, varenda dag regnar det. Eller ni som var med här förra i lördags. Svinbra väder. Allt funkar. Internet, rinnande vatten och allting. En tanke i alla fall. Man's Search for Meaning. Ja, extremt bra bok. Nu kommer vi in då på lite lösningar. Nu har vi pratat väldigt mycket problem eller utmaningar. Och det här är det ramverket som jag skulle vilja ge till er idag. Tre enkla saker. Acceptans, principer och system. Och här nere står det något som heter synergy eller synergi. Och det är återigen Buckminster Fuller som har myntat det begreppet. Och synergi är när två olika system funkar med varann. Väldigt förenklat. Så till exempel, vad ska vi ta? Vi kan ta paleokost, alltså att äta som en stenåldersman, och 5-2-dieten har säkert många hört talas om. De två systemen möter. För jag kan, om jag levde på grottmänniskotiden, då var det inte direkt jag vaknade åt Kellogg's Frosties på morgonen. Då hade jag kanske en ofrivillig 5-2-diet. Alltså att jag åt väldigt lite ändå. Och paleokost är ju att äta lite på lite annat sätt. Vi kan ta något annat, till exempel CrossFit som jag gillar väldigt mycket. Och yoga. Två olika system. Men man kan köra dem i synergi med varandra. Man kan träna stenhårt och sen innan jag går och lägger mig köra lite yoga. Så det är det. Okej. Just det här har jag skrivit också. I kommentarerna kommer ni nog att se när ni ser det sen. 10 budorden och Sveriges rikes lag. Följer man 10 budorden oavsett religion så... Nu byter jag slide. Så funkar det ju ofta med Sveriges rikes lag. Gör ingen skada. Nästan. Ish. Acceptans då. Nu kommer vi in på lite lösningar. Det här är en film, Good Will Hunting. Har ni sett den?
Ja.
Väldigt bra film. Det här är ett klassiskt ögonblick när han... Robin Williams säger till, vad heter han nu då?
Matt Damon.
It's not your fault. Så nu när vi är i den här tiden, det är inte vårt fel. Hur många har i grundskolan lärt er en kurs att sätta mål, hantera pengar, produktivitet, hur man ska agera med i relationer? Det kan man tycka är core skills att vara en människa. Eller? Mm. Ganska grundläggande liksom. Men vi lär oss istället kemi, fysik, matte, sådana grejer. Det är inte fel, men det är inte grundläggande. Jag kommer förmodligen aldrig behöva lära mig roten ur pi och sådana här grejer. Eller hur? Det som man har gjort är att man gjorde det här i Preussen för 200 år sedan. Och byggde skolorna. Man sitter still också. Sitter still hela dagen så här. Blir jättestel. Men då ska man sitta still och vara tyst och lyssna. Inte väldigt lite aktivt lärande. Så då byggde man folk för att jobba hos Ford på rullande bandet. Liksom man skapade en mall för alla. Så det är alltså inte vårt fel. Alltså om man tittar på ett barn, vad vill de göra? De vill röra på sig. De vill leka och ha roligt. Barn som lär sig bäst språk är barn som leker med andra barn. Så här utomlands, expats. De lär sig absolut bäst språk. Helt, de är i flow hela tiden i princip. Nu kommer vi in på några lösningar. Principer som är tidlösa då. Och här får ni gärna ha kommentarer och sånt. Nummer 1 är att skapa en framtid som är bättre än den vi har nu. Alltså att ha något att se fram emot hela tiden. Hur gör vi det?
Genom att ha en plan.
Ha en plan.
Drömma.
Varför om vi vänder på det, om min bästa tid har varit, hur blir livet då? Absolut. Finns det något i naturen som bara är i homeostas? Alltså som bara finns? Ett träd till exempel. Antingen så utvecklas man eller så dör man. Etta eller nolla. Eller? Om vi tittar. Dina patienter till exempel, de som sitter still, hur mår de? Kass. Och att skapa en bättre framtid, det kan ju vara att gå en kurs, läsa en bok, hålla föredrag här för er. Tycker jag är helt fantastiskt, fram emot det här svinlänge. Så jag är ju jätteglad. Att sätta mål, kan vara pengamål, kostmål, relationsmål, mindfulnessmål. Att göra framtiden roligare. Vi ska till exempel ut och resa. Jättebra sätt att göra framtiden. Kommer lära mig skitmycket där. Det finns ju ramverk för att skapa mål och allt sånt där. Vi ska inte prata så mycket om det. Jag tror och hoppas att många av er sätter mål. Eller? Sträva mot något. Och ni sätter förmodligen mål för att ni vill ha en bättre framtid. One thing har vi pratat om lite grann. Men vi har ju gjort multitasking. Övningen. Att alltid göra en sak prioriterat högst. Jag coachar även i CrossFit. Det träffar jag många som. Ah, jag är så orolig. Ah, jag skulle vilja. Gör det då. Ah, jag hinner inte. Okej. Men hur viktigt kan det då vara? Om du inte hinner. Ursäkt i sit kallar man det. Man har ursäkter hela tiden. Om det är det viktigaste att ha pengar. Fokusera på det då. Börja så fort du får pengar. Lägg undan en viss del. Måste ju leva naturligtvis. Men samma med om jag vill hålla det här föredraget. Och tycker det är viktigt. Då lägger jag ju det först på dagen kanske. Min power hour kommer vi prata lite om sen. Och gör det som en prioritet den dagen. Och då gärna innan allt annat börjar. Innan jag kollar telefonen, innan allting. Så det är one thing. Finns en bok med samma namn som är extremt bra. Som handlar om att välja den saken som gör allt annat enklare eller onödigt. Kaizen, har ni hört talas om det då?
Nej.
De som nickar, vad är det?
Ständig förbättring.
Att alltid lära sig oavsett situation. Kai står för, jag tror det betyder bra. Och sen betyder good. Nej, fel. Kai betyder förändring. Och sen betyder bra. Så förändring lika med bra då. Så att ständigt förbättras. Det finns ett citat som Henry Ford sa att jag antar alltid att det finns något bättre. Det är ganska bra antaganden. Jag kan säkert göra det här bättre, det här föredraget. Så jag är väldigt övertygad. Ni nickar kanske.
Det är perfekt.
Ja, bra. Tack. Så det är en sån här livs... De här, det är ju i princip ganska tidlösa eller jättetidlösa. Om jag alltid försöker förbättra allt och alltid försöker lära mig så kommer det ju att sakta bli. Jag behöver inte ändra allting men en liten sak i taget. Extreme Ownership är också en bok. Extremt ägandeskap. Om ni inte är nöjda som sagt så är det ingen annans fel än mitt. Skulle det flyga in ett flygplan här nu och döda oss allihop, jag är enda överlevande. Det är bara mitt ansvar. Det är extremt ägandeskap. Varför tar jag extremt ägandeskap? Varför skyller jag inte på flygplanspiloten eller på dåliga vädret i Göteborg?
För skyller på andra så har inte du makt att förändra.
Rätt. Jag sätter mig inte i det man kallar victim, alltså offermentaliteten. Den är helt meningslös. För då kan inte jag styra någonting.
Du ger bort din kraft.
Precis, jag ger bort min kraft till någon annan. Och det är väldigt vanligt. Hur många av er har kollegor som klagar väldigt mycket? Va? Har ni? Helt märkligt. Om man klagar mycket, har ni hört talas om 10 000 timmar till mastery? Alltså du blir världsmästare och lägger ner 10 timmar fokuserat. Det är det man har blivit. Man klagar så mycket, fokuserar så mycket på negativa saker. Återigen, amygdala. Man ser evolutionärt bara risker. Det är så vi programmerade. Jädrar, nu kollar alla på mig. Det måste betyda att det är dåligt. Jag får panik. Alla, jag springer härifrån. Eller någonting. Så det är så evolutionärt vi är sedda att se hot. Så jag kollar hela tiden efter hot. Min hjärna är hårdprogrammerad. Det kopplar tillbaka till det citatet med Frankl. Hur kunde han bli... Alltså jag hade ju varit bara hatat tyskar kanske. Eller du vet, nazister. Dumma. Han vägrade. Han tyckte det var smartare. Och det är att ta extremt ägandeskap. Och det är, om du frågar mig i alla fall, mycket smartare. För då kan man agera. Om jag inte är nöjd med att bo i Göteborg, då flyttar jag väl. Om jag inte är nöjd med mitt jobb, då säger jag upp mig. I Sverige har man den lyxen att man kan i princip leva som en gud när man är arbetslös. Eller hur? Har ni varit arbetslös någon? Frivilligt eller ofrivilligt? Ja, hur känns det då?
Jävligt.
Ja.
Skönt.
Skönt, ja precis. Samma sak, men två helt olika upplevelser. Jag tyckte också faktiskt det var för jävligt. Det måste jag erkänna. Men till slut tog jag ju eget ägandeskap. Och jag jobbar, alltså, jag vill också säga det här att jag är ju inte på något sätt klar. Jag är ju inte liksom världens mest produktiva person. De här är ju, jag föreläser ju lika mycket till mig själv nu som jag föreläser till er. Och det har ju varit skitbra att skapa det här. Jag har lärt mig asmycket. Och paketerat det mycket bättre än vad jag hade det innan. Var det någon fråga eller? Må bra är en annan sak. Att välja hur man tänker. Du vet, att se, jag tror inte han mådde bra där i det lägret. Men han valde ändå att skriva ner sina tankar, memorera, tänka det här kommer jag kunna använda sen. Och såg, som princip nummer ett, han såg att framtiden, han visste att han kommer komma ut. Och han, de han pratade med, det som han skriver i boken, de som inte såg någon ljusning, vi kommer aldrig komma ut, det är kört. De som klagade, de dog. Så det var skillnaden då. Det kommer in på nästa då. Princip, tacksamhet. Vi som är här lever i Sverige. Vi är enormt privilegierade. Att välja att vara tacksam. Hjärnan kan bara hålla en tanke samtidigt. Om jag väljer att vara tacksam för att jag kan andas, gå, kroppen fungerar, jag kan gå på toa som jag vill, rinnande vatten, internet, ett helt hus jag kan dansa runt i hela dagarna. Det är mycket smartare än att se allt det negativa. Och då väljer jag aktivt att vara tacksam. Finns övningar man kan skriva ner tre saker man är tacksam för på morgonen, tre på kvällen för att tvinga sig och få in det här mindsetet. För då när man är tacksam, då kan man inte se farliga saker, man kan inte vara rädd, man kan inte vara i sin egna värld. Ofta, inte alltid, men ofta när man är deprimerad eller så är det en väldigt bra övning att skriva ner vad man är tacksam för. Öva, 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 öva. Till slut blir man, hur kan jag vara deppig när jag lever i Sverige? Inte alltid. Det finns andra, men många gånger så hjälper det. Protect your... Förlåt.
Vilka praktiserar tacksamhet?
Bra fråga. Någon som gör det aktivt? Bra. 50%. 70-60. Bra. Fortsätt med det. Ja. Nummer 6. Protect your mind. Allt som kommer in i hjärnan påverkar. Hjärnan är ju extrem. Vi har ju fortfarande inte kunnat skapa en hjärna med modern teknik. Jag och ni tar in extremt mycket mer än vad vårt medvetande gör. Jag tror det är 10% ungefär av allt som kommer in uppfattar vi. Sen finns det en tal som subliminal messaging. Eller jag ser förmodligen allt här inne och tar in, men inte medvetet. Om jag inte skyddar det här, om jag inte väljer, om jag tittar på nyheterna till exempel. Hur många positiva nyheter är det på nyheterna? Hur gött verkar det vara i världen? Om man slår på random nyheter.
Ganska
förjävligt. Men om man kollar på det. Aldrig varit så här bra. Aldrig varit så här ofarligt. Aldrig varit så här lätt. Kolla vart vi är till exempel. Vi skulle kunna bo här i 100 år. Som en stam. Även om resten av världen försvann. Hur gött är inte det? Tillbaka till protect your mind. Så att skydda sig och bara försöka ta in positiva saker. Positiva podcasts. Positiva böcker. Inte lyssna på kollegorna som tycker att allt är för jävligt. Försöka undvika vissa saker, kan man inte. Då kan, som Voyo har lärt mig, köra social jujutsu. Att lyssna in och säga, aha, mm-hmm. Så att jag har för typ 3-4 år sedan slutat titta på nyheterna aktivt. Har inte märkt något negativt, jag har inte missat någon enda grej. Senast det var någon stor sån här terrorattack eller så, det tog en kvart innan jag fick reda på den då. Man missar liksom inget. Många har så här fear of missing out. Många äldre framförallt. Åh, klockan är 7 när det är nyheterna. Då är det en ond cirkel. Och så ser man negativa saker, pratar om negativa saker. Vi istället här, vi vill ju skapa positiv förändring förhoppningsvis. Och den sista principen. Att förenkla. Att alltid förenkla. Är, efter den tror jag att vi tar en paus. Timekeeper.
Jag tänkte precis samma.
Är du säkert? Att förenkla livet är... Det finns något som heter KISS. Keep it simple, stupid. Och det tog man fram på 60-talet i amerikanska armén. Man gjorde jätteavancerade styrsystem för deras robotar. Men ingen fattar hur de ska fungera. Så det vi vill göra är att hålla det här enkelt. Och de här, om vi följer de här principerna och lägger till enkelheten på slutet, så håller vi det bra.
Tack så mycket för att du lyssnar på The Flawed Podcast. Show notes kan du läsa på din enhet eller på flawed.se/podcast, och så får du klicka in dagens avsnitt. Ge oss gärna 5 stjärnor på iTunes, Stitcher, Android. Det hjälper andra att hitta podden och hjälper oss att sprida budskapet från det här och alla andra avsnitt, så vi kan bli bättre, sakta men säkert. Följ oss gärna på sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Vi är mest aktiva på Insta av någon anledning, och vi heter This is Flawed i ett ord. Vi har ett nyhetsbrev, och som tack för att du signar upp på det nyhetsbrevet så bjuder vi på lite goodies, lite rabatter, och någon gång i månaden så berättar vi vad vi håller på med. Det här var ju ett produktivitetsavsnitt. Det är ju en i en serie, och vi har också då en onlinekurs som heter samma sak, som heter alltså Mastering the Art of Focused Productivity. Säg det snabbt 10 gånger om du kan. Focused Productivity. Den är just nu rabatterat pris, och för att få det senaste priset, det kommer stiga hela tiden för värdet på kursen ökar naturligtvis i den här världen som vi lever i, som förändras exponentiellt, som vi hör på bland annat det här avsnittet och de andra avsnitten i serien. Så gå in på hemsidan och kolla där, klicka vidare, så tar du dig själv och oss tillsammans till nästa nivå i din produktivitet. Jag coachar också både online i mobility, rörlighetsträning alltså, och din kan vara din e-trainer i coach.me-appen som jag pratat om på podden förut. Allt är länkat förstås på hemsidan flawed.se. Och har du feedback, gästförslag, bra, dåligt, allting, vi vill bli bättre. Och det är som alltid, som vi säger i det här avsnittet också, att passivt lärande är liksom, det ger väldigt lite, medan aktivt lärande. Så vad tar du med dig från det här avsnittet? Skicka gärna det till mig på mail pl@flawed.se eller på någon av de sociala medierna som jag nämnde förut. Och med det sagt så tackar jag återigen för att du lyssnade på det här avsnittet. Se fram emot att servera ännu ett grymt avsnitt nästa gång. Då blir det del 2 av det här föredraget. Som vi alltid säger i nästan alla avsnitt tror jag. Lyckan står den järve bi.